Han där. Han är snabbast i världen, jo.
Aha, hur snabb är han?
Typ som en spikpistol från SV. Alltså en FNG 3490. Gasdriven.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Först ett budskap från vår samarbetspartner. Vågen Försäkringsbyrå vill tacka Rögle BK och alla lyssnare för en fantastisk säsong. Nu får hälsan gå i första hand. Ta väl hand om er. Vi hörs nästa säsong. Vågen för vågen.
We're here to win a championship. I mean, I'm not no issue saying that. Well, that's why are we doing this? It's to win. I mean, I don't think anybody that's involved at this level has any other intention, so let's not be afraid to say that.
Många av de killarna som är här, många av de som har återvänder på grund av att det sker saker som de tror kommer leda till att Rögle kan vara topplag i SHL.
Det är minsann inte den lättaste uppgiften att sätta rätt tonläge i veckans avsnitt av Röglepodden. Men det kommer en morgondag och framförallt så har det varit en gårdag där Rögle gjort sin bästa säsong någonsin. Så i samhällets svärta och smärta så ska vi försöka lyfta fram det gröna ljuset här i poddstudion. Mattias Hjelm heter jag, Linus Alin och Daniel Roth finns med här. Jag börjar med att fråga, vad säger ni i denna sekund om, ja, läget, för det är så udda nu.
Du låter som en landsfader.
Jag vet inte. Jag vill inte låta som en landsfader eller moralpredikant, men det är det är liksom inte tjo och tjim och klang och jubelföreställning när liga efter liga, sport efter sport stänger ner och SHL-slutspelet inte blir av, och samtidigt så kan vi inte bara gräva ner oss i en grop.
Nej, det är en väldigt konstig tid och det känns som att det kommer att ta väldigt lång tid att sortera alla tankar, för dagligen både med Rögle och allt annat så tänker man tankar man aldrig har tänkt och inte trodde att man skulle tänka heller. Man ställs liksom inför nya fakta och nya sammanhang som är, ja, det är väldigt märkligt alltihopa.
Det finns ju den stora bilden, den allra viktigaste bilden självklart med hälsa och folk ska kunna må bra och allt sånt som dyker upp i skallen i dessa tider. Men om vi tar oss ner på liksom sportens nivå i detta sammanhanget så är det ju en situation som ger enorma perspektiv och säkert kommer ge perspektiv längre fram också. Jag menar, oavsett hur det går i ens liv så har man ju alltid liksom sporten att luta sig tillbaka mot. Så har det varit för mig i alla fall. När det har varit, alla har ljusa perioder och sen lite tyngre perioder. I de tyngre perioderna så har man alltid kunnat, ja, det är en bra match på tv ikväll. Jag zappar på den eller jag går och kollar på den live-idrotten. När det är liksom hela den verkligheten, det är sportens skyddsnät, om man kan kalla det, rycks från en, bara tas bort, så inser man ju också hur mycket det betyder för en själv och för så många i samhället. Så det är liksom ett så bryskt och overkligt här uppvaknande som man upplever just nu. Där, jag menar, det här scenariot var ju för några månader sedan såklart helt liksom otänkbart på alla nivåer. Och nu är vi där vi är.
Ja, du pratar om månader tillbaka. Jag kan ju säga att jag kanske var en av de som vaknade senast i den krets människor jag umgås och verkligen inse allvaret och problematiken i det. Och det var väl egentligen först när vi kommer in på säsongens sista match som jag började verkligen någonstans sjunka in hos mig att vad är det som händer? Ja, jag har haft perioder där jag har mått skitdåligt och inte kunnat jobba av liksom jobbiga problem själv och sådär. Men det här var en helt ny situation för mig. Att det var som pyspunka någonstans som inte handlade om att jag mådde dåligt inombord så.
Men det är väl så stort. Det är väl därför. Något som blir så här stort är så svårt att ta in och det blir så svårt att greppa. Jag tror det är det handlar om, att hade det varit en liksom isolerad händelse på något sätt kan man ju relatera på något annat sätt, men när det eskalerar och blir så stort så kräver det väldigt mycket av en för att kunna sortera tankar och ta in. Och nu blir det ju väldigt, väldigt svårt. Och alla tre här inne säger nog samma sak om det. Jag tror att de allra flesta som lyssnar tycker likadant också.
Blir lite dubbelt. Men å ena sidan, vi behöver inte idrott för att överleva. När man börjar sortera vad som är viktigt så kommer det ju rätt så långt ner för liksom, på viktighetslistan. Liksom. Men samtidigt så får man verkligen kvitto på och så alla, ena inte liksom spelar och allt, har fått kvitto på vad hela liksom engagemanget betyder och vad att samlas kring någonting, hur liksom inte bara en del av glädjen går förlorad om människorna är borta, utan att liksom hela poängen med att hålla på upphör liksom existera.
Det brukar ju låta hos spelare just i det här sammanhanget också efter match eller när man har blivit utslagna ur ett slutspel, att jag känner en sån tomhet. Men jag tror att begreppet tomhet har fått en helt ny innebörd de här senaste veckorna.
Ja, alltså definitivt. Och sen också om man försöker och liksom blicka framåt mot när allting rullar igång som vanligt igen, så tror jag att jag i alla fall och många andra kommer ha en helt annan uppskattning för det lilla liksom i sammanhanget som är nu liksom sportens värld, att man kan gå in i den bubblan, att det har man tagit för givet så länge, men det gör man inte längre.
Säsongen är ju alltså över, alla vet om det. Vad ser ni om det i hela det stora perspektivet? Känslan inför att det bara raserade alltihopa från i princip en dag till en annan.
Känslan är väl, om man liksom bortser från det här med vad som är viktigt och människors hälsa, bara liksom fokusera på hockeyn, så är det väldigt många obesvarade frågor som hänger i luften. Liksom. Vad hade hänt? Liksom? Det är det som är... man lider med väldigt många. Jag kan ju framför allt lida med liksom allsvenska lagen, kanske Modo och Björklöven, som har slitit som djur en hel säsong med mycket sämre förutsättningar och som står på tröskeln liksom och bara kvalbattla mot varandra, så helt plötsligt så tas möjligheten bort liksom. För Rögle, klart att det är fantastiskt liksom, de hade fått ge sig in i ett slutspel med de här förutsättningarna, men jag kan nästan tycka jag tycker mer synd om de här som inte riktigt fick chansen att göra det omöjliga.
Ja, det kanske är så. Samtidigt så, jag som inflyttad i den här regionen sedan ett antal år tillbaka, kan ju ändå känna någon slags smärta med alla er som lyssnar, just ifrån perspektivet att alltså, aldrig någonsin har Rögle gått så bra. Den här klubben som kanske folk har pekat på utifrån och tittat snett på, kusinen från landet, och så gjort den resan man har gjort från att vara jojo-lag och kvalserie, hålla sig kvar eller gå upp. Och sen då få göra den här säsongen, träffa så rätt med nyförvärven och har på något vis alla ingredienser i laget, och så nej. Tack och hej. Och det kanske också var det enda tillfället. Vi kommer ju in mer på det här sen såklart. På länge där de kan vara med och hota om SM-guldet. Så kanske man inte ska säga, för det kan ju vara så nästa säsong också. Men med tanke på spelare in och spelare ut. Nej, det är en... Om det nu är värst för Björklöven och Modo och kanske de andra då som skulle jaga för att ta sig upp, så är det inte långt efter med Rögle. Det är smärtsamt för Rögle.
Det är klart. Men det jag menar med det är att Rögle slutar trea. Rögle har liksom mycket roligt att se fram emot. Det är CHL och de har en stomme kvar. Liksom. Det jag tycker är tungt för Björklöven och Modo, det är att deras liksom verksamhet krossas ju nu. Liksom. Alla deras bästa spelare kommer att ta sig av andra. De får börja om från början. Liksom. Börja bygga ett nytt hus. Rögle har ju redan... har ju snickrat på sitt hus några år och det står ganska stadigt, och man ska ersätta några nyckelpjäser, tror jag absolut att det är, att Rögle har liksom etablerat sig som ett lag på över halvan. Sen mycket möjligt att de hade sin bästa guldchans, ja, men det finns andra vars verksamheter krossas totalt nu.
Precis. Jag köper resonemanget fullt ut. Sista matchen var ju också ett derby mot Malmö. Och jag nämnde tidigare att kanske var det här någonstans som det gick upp för mig. Vad det är som håller på att hända i samhället och världen. Ja, kanske inte riktigt fullt ut ändå där. Men mycket, mycket, mycket speciell upplevelse. Ett derby hemma för Rögle i Catena Arena och en nalle på läktaren.
Ja, 10 minuter före nedsläpp så hörde vi Sanny Lindström och Lena Sundqvist på andra sidan ropa andra sidan, är ni klara? Och det var de enda andra två som var på den sidan, så var det bara vi tre och tre, fyra till på pressläktaren. Det var en helt absurd kväll.
Det är som du var inne på, Hjelm, innan liksom, när gick upp för en vad det är som sker. Det var väl egentligen då någon gång som man tänkte, det dök upp så många tankar liksom, dels hur liksom absurt och meningslöst det hade varit att genomföra ett slutspel inför tomma läktare. Vem hade liksom dratt nytta av det? Det fanns bara förlorare i den ekvationen. Spelarna hade utsatts för risk och klubbarna hade backat ekonomiskt och publiken hade inte fått vara där. Så det blev liksom en kväll där allting blev så definitivt på något sätt. Det var väl en torsdag, va? Och vi skulle dagen innan då fick vi stora racet med tomma läktare och vi jobbade väl från morgon till kväll allihop liksom med att koka ner vad det var som skedde, och det dröjde sent på kvällen innan det kom beskedet att det skulle bli tomma läktare i sista omgången. Och när det väl kom så gick det ut för honom också hur allvarlig situationen var och är. Så det blev en kväll av många sådana här uppvaknanden på många olika nivåer. Och det, när man pratar med spelarna efteråt också, pratar med Chris Abbott som Rögle sportchef inför nedsläpp som var redan där, fattar man ju att han räknar kallt med att de blåser av alltså efter den här omgången, även om det dröjde ett tag innan det blev så. Och sen pratar man med spelarna och gick man väl ner i sin roll där och tänkte, ja men de kommer väl ändå ha någon slags, det är klart att de vill spela slutspel på någon nivå ju, och ha någon slags så här förhoppning att ja, men det kan nog bli av det. Vi får liksom hålla alla dörrar öppna, men spelarna var ju rätt så rörande överens då om att de inte trodde att det skulle bli mer spel.
Och inte ville.
Och inte ville, nej. Och det fattar man ju nu i efterhand också, att hur jäkla givet det var. Men där och då så blev det liksom ytterligare en så här, oj, just det, ja, det är här vi står, typ. Jag menar, man hade en mixad zon där.
Att den var speciell, ska vi säga.
Det var jättespeciellt. Alltså man bara så här kan berätta hur det såg ut liksom utanför Rögles omklädningsrum där nere i katakomberna. Så var det istället för, vi har ju fått gå in i omklädningsrummet och intervjua spelare nu under senare delen av säsongen. Men nu var det istället en mixad zon där det var liksom avspärrat, så vi skulle hålla ett visst avstånd till spelarna och så. Det känns ju också helt alltså jättekonstigt.
Ja, det var som två band som var uppsatta, som det var en korridor emellan, så att man fick den här meten, kan man säga, nästan som det har pratat om med säkerhetsavstånd.
Mm.
Och jag vill bara lägga till där, Daniel, du ska snart få komma in, att just när du säger vad spelarna sa, jag pratade med Cody Curran. De var ju på något vis före mig i tänket vad som skulle hända och hur de tyckte att det skulle bli. Jag var inte riktigt där, precis som du också upplevde det då.
Nej, det borde man kanske ha varit. Men som sagt, återknyta till det vi snackade om innan. När det är något sånt här stort och overkligt som sker, så är det är svårt att vara liksom med i tanken hela vägen och tänka 2-3 steg längre när det händer så mycket i nuet.
Ja, nej men jag skrev själv i min krönika efter den matchen att jag har aldrig tyckt det varit roligt att titta på träningsmatch på hockey. Jag har alltid tänkt att det beror på att det är tävlingsnerven som fattas, liksom att det inte är på riktigt, att man inte spelar om riktiga saker. Det gjorde man ju nu, men jag vet inte hur många gånger jag satt och delade in och tog mig härifrån. Det var inte roligt att sitta, man ville bara gå hem liksom. Man tänkte att det kanske blir en, jag hade nog lite liksom, jag trodde inte det skulle bli jättekul, men jag tänkte att det kommer att bli andra, hade lite högre förväntningar ändå på det. Jag tänkte att de skulle spela med en COHL-plats och så är det tomt, det kommer nog att bli lite liksom häftigt, men det var bara luften nu. Jag så bara tänkte, det får inte bli liksom ett slutspel med tomma läktare, det går inte.
Nej, du var före mig där också när du skrev blås av den här säsongen nu. Och jag var inte emot det, men jag var kanske inte heller helt redo att, ja, jo.
Mm. Men det gick ju väldigt, väldigt fort att ändra sina perspektiv. Men när SHL kommunicerar att liksom, vi tar en paus, vi väntar, vi ser om vi kan få igång slutspelet lite senare. Och så var liksom min instinktiva tanke då att man blir lite... Så är det väl i tunga tider liksom, att man griper efter halmstrå. Och jag kommer ihåg att jag tänkte liksom, vad gött ändå, tänk om det blir ett slutspel, man får se ett slutspel liksom. Men så gick det ju väldigt, väldigt snabbt, och när man, för man sjönk allting in den kvällen där, att det bara, alltså vad är det vi håller på med, stäng ner detta, låt oss gå hem liksom. För säsongen.
Ja. Och då var det ändå ett derby i sista omgången där Rögle spelare får sluta tvåa. Så det säger egentligen allt.
Säg det nu på skånska.
jag kan inte.
Derby.
Derby.
Jag var igen.
Ja, vi måste ha lite leenden här också.
Ja, men herregud, det är väl det.
Folk har nog med elände där ute.
Ja, men det är det jag tänker också. Men det är svårt för oss ju här nu att sätta rätt nivå och rätt ton på allting, men... Alltså som du sa i ditt öppningsanförande igen, det kommer en morgon och det kommer att komma en ny säsong med nya trupper, nya förutsättningar och nya liksom matcher. Det är väl klart att vi ska blicka framåt mot det och tänka att det liksom det kommer att vända, det kommer att bli publikfester igen och allt vad det innebär.
Det är också som du sa, Linus, att man får verkligen perspektiv på hur mycket den här typen, alla kämpar på med sina liv på olika sätt, och så finns det sådana här russin liksom på kakan med idrott och musik och annat som folk där verkligen folk flyr in i liksom. Det är det som sätter liksom, lyfter hela tillvaron för många, och helt plötsligt så är den mattan bara borta. Mm. Det blir väldigt speciellt.
Svårhanterligt. Milt uttryckt.
Absolut. Vi kan väl knyta an till det vi sa. Slutomgången mot Malmö när Rögle vände och vann gav ju laget en COL-plats. Vi kan väl kasta oss in i det ämnet eftersom det är en rätt så naturlig övergång. Vad det kommer att innebära. Det är väl första gången i klubbens historia man kvalificerar sig för den turneringen. Det är också någonting som vänder upp och ner på Rögles försäsong på ett positivt sätt. De matcherna rullar väl igång i slutet av augusti med gruppspel, och sen pågår liksom in till premiären, och sen fortsätter någon gång i oktober tror jag det. Men det gör ju att Rögle får, och Rögle publiken får istället för kanske då spela träningsmatcher i Tyringe inför 500 pers, så blir det hemmamatcher, tävlingsmatcher i Catena Arena inför säkert inte fullsatta läktare kanske i den turneringen, men ändå ett par tusen åskådare, kanske mer. Så det är ju en ny verklighet som kanske också kan göra att Rögle har lite enklare att locka till sig spelare.
Jag tycker det hela, faktiskt hela den finalen blev, eller den sista matchen blev ju någon slags, om man kokar ner hela säsongen så var det rätt mycket symbolik i den matchen. Det stod 0-2 och Rögle gjorde fem raka mål och vände till 5-2 och säkrade tredjeplatsen. Det har varit en säsong med, som har kantats av motgångar, väldigt mycket skador, och tvinga att liksom laget har utsatts för prövningar hela vägen, men har bemästrat alla och liksom kommit till allt det avslutat starkare än de allra flesta.
Och var ju faktiskt bara målskillnad från andra platsen, från Färjestad. Färjestad, det är en av de absolut största elefanterna i hela hockeyrummet.
Ja, och då måste man ju faktiskt, kanske kommer dit, men då måste man faktiskt ställa sig frågan, hade detta varit en normal säsong med ett normalt skadeläge, där inte nyckelspelare efter nyckelspelare efter nyckelspelare varit skadade, så är det väl rimligt att tro att Rögle hade pressat Luleå om första platsen i tabellen. Men när går igenom den här säsongen och tittar var poäng slängdes bort mot de sämsta lagen, så är rätt säker på att vi hade kanske haft en annan SHL-tabell med Rögle och Luleå i någon slags vägseglade.
Helt enig där.
Ja, det sätter också perspektiv på, vi har diskuterat här när Rögle har varit nere i dippar, för dippar har man ändå haft under säsongen, och som du säger, det har tappat så här jätteonödiga poäng längs vägen, har det känts som, och ändå är det ett lag som slutar trea. Det sätter ju liksom ett ljus på hur bra Rögle har genomfört den här grundserien och vilken nivå man har hållit. Det är liksom inga dåliga lag man har bakom sig när man summerar. Också tänker jag i ett längre perspektiv på den här resan för de som är kvar liksom med Bröderna Abbott och spelarna som kommer att stanna, vad den kan ha gjort för laget i ett långsiktigt perspektiv. Så på så sätt så finns det ju, trots att säsongen slutar på det här sättet som den gör, så finns det ju mycket liksom att bygga på för Rögle och ta med sig och inse också vad som krävs för att vara där uppe. Alltså vi såg ju hur jämnt det var kring topp 6. Känns det ändå som Rögle hade gjort. Vi har varit inne liksom på väg mot sin bästa säsong någonsin länge liksom sådär. Och sen är det alla lag inom 2 poäng nästan inför de här 3 sista omgångarna typ. Vad är det som krävs för att vara där uppe när det väl summeras? Jo, det krävs enormt mycket. Enormt mycket krävs.
Man säger det lite tidigare att också alla skador gjorde ju att de säkert har fått en annan utveckling på rätt många spelare som de kommer att glädja av framöver. Spelare som fick hoppa upp i hierarkin och till och med spelare som fick komma in som kanske inte ens hade kommit över tröskeln med liksom 8 backar friska. Så att alla skador, det både kanske sänkte dem i ett kort perspektiv när det gäller liksom placeringar här och nu, men på lång sikt så tror jag att det var alla de skadorna var nog en bra investering på andra håll.
Jag tänker på den intervju som jag gjorde med Leon Bristedt i söndags där han egentligen spaltade upp alla faktorer som har gjort Rögle så framgångsrikt under den här säsongen, och det är väl bara, jag kan i alla fall bara instämma i allting. Han pratade om djupet i laget och det har vi sett när spelare har varit borta, skadade, så har de ändå kunnat trumma på och hålla en hög nivå, kanske inte alltid spela så bra, men ändå vinna matcher hela tiden. Alltså, och så pratar de om, vi har Sveriges bästa fjärde lina. Ja, vem kan säga emot där? De har ju imponerat så. Powerplay, förmodligen Sveriges bästa i slutändan om spelarna har fått vara tillgängliga. Så nu blir man väl näst bäst eller något sånt rent procentuellt. Boxplay, jättebra. Jättebra målvakter. Vad mer? Alltså det, om man ska summera vad Rögle har gjort så bra så ligger ju mycket i de här faktorerna ändå.
Ja, och det är ju allt det du listar upp, Hjelm, nu är ju de här, vill du ha en checklista inför ett slutspel och börja sätta bockar på vad som måste funka för att man ska kunna gå riktigt långt, så är det ju precis det du listar upp. Och det är ju också
plus stjärnorna ska läggas till där
såklart,
också.
Ja, såklart. Också liksom för Rögles del att få, nu var ju Leon Bristedt på väg tillbaka och var tanken att han skulle spela första slutspelsmatchen efter sin skada, och då hade man ju haft sina stjärnspelare tillgängliga dessutom när de gick in i slutspelet. Ja.
Jag ska återkomma när Cody står längst ner och satt i en bil i Klippan igår och intervjuade honom en halvtimme på telefon från Calgary, men jag ska bara, och den intervjun kommer. Men han sa någonting på slutet som knyter liksom lite grann till det här hakar i det ni har pratat om, att när han pratar om var klubben står och då pratar mycket om Chris Abbotts rekryteringar. Då sa han någonting att Chris värvar inte de bästa spelarna, han värvar de bästa personerna, de bästa människorna. Kan du hitta liksom en spelare som både kan spela första kedjan och fjärde kedjan? Kan du hitta en spelare som och kan leva med att han får spela 7 minuter per match eller som får spela boxplay? Och han menar att vi hade bara sådana spelare som alla var säkert inte nöjda med vad de var, men alla kom positiva till jobbet och satte laget först.
Rollspelare.
Ja, och så rätt karaktär och rätt människor. Världen är full av liksom, eller inte full av, men det finns ju överallt liksom människor som sätter sig själv först och sen liksom gänget. Det är svårt att hitta de här spelarna som både är, alltså vad de än gör, sätter gänget först, sätter laget först.
Just Cody Curran tror jag vi ska prata lite mer om längre fram här, för det är en spelare och en människa som som du skrev till mig på sms igår, Daniel, helt unik. Och det finns förklaringar till det.
Vi får ha en kod i kvarten och stund. <eller?
laughs> Obligatoriskt nu för tiden.
Ja, och det är bäst att passa på för, ja, det kommer vi också in på. Men ska vi släppa, inte säsongen så, för vi har ett antal punkter som vi kanske ska komma in sen, passa mer också när ni har ställt frågor till oss på Twitter, så kommer vi tillbaka mer till säsongen och blicka lite framåt ett tag först, eller?
Kan vi göra. Vi vill gärna höra årets Anaconda-historia till slut.
Ja, den där... Det är ju inte det formatet här egentligen. Men jag har förstått att ni finns där ute som gärna skulle vilja se både film och fotobevis och höra hela historien. Hur vi ska lösa det vet jag inte. Men inte just nu, va?
Det är långt till nästa säsong. Vi tar en specialavsnitt, Anaconda special.
Men ska vi gå igenom truppen från... längst bak till längst fram, eller hur, ja, man ska uttrycka det.
Linus Alain har inget block i handen den här gången, men väl en telefon.
Jamen, vi kan börja med målvakterna. Reifalk vill. Reifalk kontrakt vill till KL. Är ju det vi har fått konstaterat tidigare också.
Ja, det är väl inte bekräftat ännu, men så blir det.
Där ska en målvakt till in, med andra ord.
Ja, vad är det som ska in?
Ja, men det är ju en
målvakt.
Ja, men det är en målvakt av hög klass, tycker jag.
Att... om vi pratar i procent, hur många matcher, alltså, är det en 80-20 målvakt som ska in, alltså, som ska stå 80% av matcherna, eller 60-40? Var...
Jag tror att de kanske tänker på samma sätt som inför den här säsongen, att hitta en som kan variera med Rifalk på lika, ja, minst lika bra nivå som Rifalk själv då. Och kanske, ja, jag vet inte. Jag trodde att Kristoffer Rifalk skulle få årets genombrott för honom. Men jag rankar kanske en annan spelare lite mer som genombrott än Rifalk. För det blev ju Villen då som var första målvakten som det var tänkt, får vi väl säga.
Ja, men Rifalk har väl gjort en säsong...
Jättebra säsong, tycker jag.
Ja, men samtidigt så finns det ju liksom... Om vi säger så här, är Kristoffer Rifalk redo att bli liksom den stora SHL-ettan för Rögle? Det är en fråga som jag ändå inte tycker är besvarad. På så sätt att han har en jätteviktig säsong framför sig. Han har fått den här första säsongen i SHL, fått visa sina absolut högsta nivåer. Och nu är det någonstans och i så fall visa att man kan hålla den höga nivån kontinuerligt. Han blir ju ändå utkonkurrerad av Roman Wille i slutändan. Det har vi ju konstaterat. Sen... finns ju en jättekapacitet i Kristoffer Rifalk, tveklöst, men att ha den kapaciteten och faktiskt få ut den är ju två skilda saker på en så utsatt position också. Så jag tror att Rögle vill säkert släppa fram Rifalk, men jag tror heller inte att man värvar in en andra målvakt som är liksom solklar andra målvakt på papper heller, utan att det är lite så här, nu lite så här, upp till bevis, ni får tävla om första platsen här, varsågoda, typ så. Det skulle jag kunna tänka mig.
Jag skulle ändå att han har besvarat frågan lite, att han inte är redo att vara etta. Alltså, jag tycker att han, det är kanske rimligt, men man har inte så många år på sig. Han är några år över 20. Jag tycker att han började otroligt lovande, spika i Skandinavien bland annat, men jag tycker inte att han stod distansen ut, och det tror jag ändå får lite konsekvenser för hur Rögle resonerar. Hade han stått distansen ut så hade man kanske varit redo att liksom värva en mer backup eller en 50-50. Nu tror jag ändå att de, men, och detta är ju rena gissningar, jag tror såklart, ändå att man såklart kikar på en målvakt som är liksom predestinerad för en 60-70% av matcherna i alla fall.
Vi är överens om vad Rögle nog siktar mot. Men jag tänker ändå med Rifalks resa där. Succén i Oskarshamn och sen tar steget upp i SHL. När han ändå har visat vilken hög SHL-nivå han kan hålla. Jag bara menar, följer han liksom den här... utstakade vägen man ofta har i sin utveckling, så kan det ju komma någon slags explosionsutveckling även på SHL-nivå. Det är väl rätt så naturligt att spelare tar så här allsvenskan, sen upp till SHL, känner på det och sen så liksom tar det här sista klivet. Så jag tror heller inte man ska liksom säga att Rifalk är en jättebra allsvensk målvakt, en fantastisk allsvensk målvakt och sen en backup i SHL. Jag tycker han är för ynglig så för att man ska slå fast det på något sätt också.
Ja, men så att det, och det kanske Reifalk ligger honom i fatet, att jag trodde, han var en av dem som jag trodde otroligt mycket på. Jag blev väldigt alltså imponerad av honom, vad han, hans psyke och vad han gjorde i Oskarshamn. Och Rögle har ju faktiskt en kultur, men att gå igenom den här truppen och titta utvecklingsmässigt, rita kurvor, så går ju de flesta pilar rakt upp. Jag tycker inte riktigt att hans pil, att hans kurva harmonierar med de allra flesta. Så jag tycker att den är, den var väldigt lovande, men den, den planade på ett sätt som inte särskilt många andra gjorde. Därför är den otroligt viktig säsong för honom nästa. Nästa säsong måste du lyfta, annars så...
Nej, det skriver jag under på.
Får jag lägga mig mitt emellan er där?
Såklart.
För jag...
Du känner annars för att ha mellanmjölksåsikter.
Jag försöker... Jag har ju hela vägen fri här rakt framför mina ögon. För ni står på varsin sida om mig. Så det känns som att jag redan är på mellanvägen.
Du behöver inte det, lite vatten. Och så jag tänker om du bara liksom... få lite så här, låg energi med tanke på att du vill lägga dig mitt emellan.
Nej, det kan ju bli att det går mot lättmjölk.
Aj, 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 aj.
Nej, men jag tycker nog att ni båda har rätt på något vis. Jag håller med dig där, Daniel, att på slutet så han var lite fladdrig så där. Jag kommer ihåg någon match, var det borta mot Skellefteå eller någonting i slutet som han fick ett grepp om puckan. Han kanske inte hade sin dag där, men visst rent... Om man tittar på den kurvan så är det klart att han kanske inte pikade precis när det var slut. Men å andra sidan håller jag med dig också, Linus, att man får tänka på det, att han tar sig upp från allsvenskan och gör sin första säsong i SHL. Man kan inte kräva fullt ut heller att man ska ligga på den toppnivån man hade i allsvenskan i SHL första säsongen.
Men har ni andra krav på målvakter då, på utspelare? För det är många spelare som kom från allsvenskan och brakar in i det. Så man inte säger
jag vet
så
inte om jag
man...
tänker så om spelare från allsvenskan som kommer heller att de ska gå in och dominera första säsongen i SHL. Det tror inte jag att jag har sagt.
Jag provocerar lite medvetet. Det är inte meningen att låta som någon såg, men jag tycker liksom att Rögle själv liksom putat upp ribban på rätt höga nivåer, så att man vänder ut och in på alla resonemang och se att det hade kunnat liksom, jag tror att med en annan slutpunkt på säsongen för hans del. Det är klart att man, alla kan ha en dålig dag och jag tittar inte på enskilda matcher, men det handlar ju någonstans om att skicka en signal till hela liksom organisationen. Här står jag, ni vet precis vad ni får av mig. Ni behöver ingen annan. Liksom. Jag tycker inte riktigt att han förmådde att visa de signalerna andra halvan av säsongen. Visst, svår situation. Också ska sägas, Will kom in, etablerade sig som första mål. Det gick rätt lång tid mellan Rifalks matcher i målet. Och han kände nog att han var tvåan och det är inte så lätt att bara komma in och helt plötsligt... spika igen när man får två matcher mellan Vils fem.
Vi går vidare.
Ska vi säga ett par meningar om varje spelare då, så får vi stanna vid dem som vi har mer att säga. Ska vi göra så? Spelare för spelare? Eller vad tycker ni?
Men gå igenom backsidan och så. Vilka är kvar på backsidan?
Kvar är ju Erik Jelina. Förlängde ju sitt kontrakt. Niklas Hansson har kontrakt. Samuel Johannesson. Samuel Jonsson. Erlen Lesund och sen har Craig Shearer också kontrakt. Daniel Bertov har ju utgående. Cody Curran försvinner högst sannolikt i KHL.
Cody Curran har kontrakt nästa år.
Ja, men det är ju...
men det kommer inte aktiveras.
Men Bertov försvinner väl också?
Ja, det kan vi ju utgå ifrån absolut att han gör. Jakob Bondesson står också uppsatt i truppen av att utlånade hela säsongen till Kristianstad. Det är väl ett stort frågetecken där. För var han tar vägen och om han blir kvar eller fortsätter sin resa i allsvenskan också. Och sen skulle vi också lägga ett stort frågetecken för Craig Shearer. Ett väldigt stort frågetecken med tanke på hans säsong. De här avtalen, även om han skrev över nästa också, så har de ju ofta out-klausuler, optioner, eller option heter det väl, att man kan bryta och så vidare. Så jag tror snart att det krävs. Det är mest sannolikt att Craig Shearer inte kommer tillbaka till Rögle än att han fortsätter. Det är i alla fall min förutsägelse.
Jag skriver under på det. Jag tror inte de vill fortsätta det samarbetet.
Nej, jag tror inte jag heller. Jag tror att jag har sett det sista av Craig Shearer i Rögle.
Sen finns det väl också ett litet företecken om vi liksom försöker förutse saker. Niklas Hansson kom hem, kom från Nordamerika, gör en pangsäsong i SHL och dessutom producerat en del poäng och så och varit otroligt stabil hela grundserien. Menar, kan andra spelare lockas till Schweiz och KHL, varför skulle inte det intresset finnas för en sån back? Det måste man också lägga in i den här ekvationen.
Och han har också någon out-klausul såklart, eller?
Ja, han har ju kontrakt med Rögle nästa säsong, men det är ju som allt annat liksom, kommer de här stora ligorna så utan att veta hur Niklas Hanssons kontrakt ser ut såklart, så är det väl att en så ung spelare vill ha lite dörrar öppna är väl ganska naturligt.
Definitivt. Och jag menar, Cody Caron har ju varit som en magnet vad gäller liksom scouter och annat, och det har varit rätt så stora profiler och så att folk från större ligor har detaljgranskat spelare både fram och baklänges i det laget kan ju vara helt övertygad.
Ja, och har Niklas Hansson bredvid Cody Curran så har det suttit 10 scouter från KL och liksom synat Curran, så har de ju fått Hansson på köpet nästan i varje byte.
Ja, det är sant.
Är det bara att värva honom så har de inte färdigt backbone.
Ja. Men summa summarum backsidan när vi listar och så är det ju Cody Currents gigantiska hål han kommer att lämna efter sig som behöver fyllas kommer sannolikt inte liksom att lyckas med det, för det är nästintill omöjligt uppdrag att ersätta SHLs främste back med en som blir SHLs främste back igen, men här ska ju in spets. Det är inget snack.
Och det är inte bara, det är ju helt fel ord att använda bara, det är inte bara Curran vi pratar om här, för det är någonstans. Hade i alla fall jag tänkt mig att Craig Shearer fick anses innan säsongen som en offensiv back också i sin spelstil. Och tittar man på backsidan där, Cody Curran, det kommer ju bli ett sånt hål så det finns inte alltså. Jag tänker närmast på en back som varit ungefär som han, lite olika spelstilar men ändå. Alltså hålet som Brynäs fick efter Ryan Gunderson när han drog iväg. Alltså det blir såna. Det här kommer bli tufft. Mycket, mycket, mycket tufft. Och det kommer att tappas många poäng från bakplan med Codys uttåg.
Bakplan? Är det innebandyspråk?
Bakplan? Ja, det är det faktiskt.
Ja, men det är väldigt många som man hör ibland säga, ja, men det är Läckerbov, han är säkerhetsrisk och det kan hända vad som helst. Man går igenom alla Rögles mål den här säsongen och titta hur många han har bukat för. Hur många gånger han har slått flippas rakt genom zoner som sa och dammat i tomt mål eller, alltså det är så mycket mål som försvinner som ska kreeras på andra sätt
och inte bara att, mål och poäng, utan det kommer att försvinna poäng i tabellen med Curran, så är det bara punkt.
Men det är intressant att se vilken väg liksom de tar. Men Cody Curran har de ju någonstans byggt upp lite, de tweetade från Norge, men det är inte den spelaren som kom från Norge som lämnar nu. De bantar ner honom 15 kilo och liksom programmerar om honom. Så det är intressant att se om de hittar något annat, liksom, vad ska man säga, guldkorn som man försöker förädla på kanske 2 års sikt, eller om man går på dokumenterad sprängkraft. Jag skulle ju tro det sista.
Jag tycker det ska bli väldigt intressant, för att för mig så betyder Currents försvinnande, det betyder att det kan bli förändringar på ganska många sätt i laget. Cam Abbott har ju byggt upp sitt lag att spela på ett visst sätt, och så vill han säkerligen fortsätta spela, men när man inte har Curran kvar i laget och dessutom är det ju framåt de behöver producera mer, alltså jag undrar om inte det kommer behöva bli vissa korrigeringar kanske hur Cam kommer att spela med sin trupp han får in sen, även om de söker givna spelartyper. Det här, jag tror vi kommer att få dominoeffekter alltså. Vi kommer inte se samma typ. Jo, samma typ av Rögle kommer vi att se, men det kommer ändå att skilja sig nästa säsong.
Nej, det tror jag inte. Jag tror de kommer att försöka värva en spelare som spelar på exakt samma sätt. Det här spelsättet och det sättet som de vill bete sig på, det är så hamrat i sten.
Jo, det är inte det jag tänker på, men jag tror att det kommer bli detaljer i spelet som de behöver förändra för att de inte har Curran med i laget.
Jo, det är klart. De kommer inte hitta en back som dribblar av 8 man och sen har friläge och skiter i skjuta, snurrar ett varv till och dribblar av 4 till. den typen av back är helt omöjlig att hitta.
Men jag tror att de kommer att få gå in med väldigt mycket kraft på backsidan. Faktiskt.
Jag håller med dig. Och jag tror att om man tittar på den backbesättningen som finns, så är jag helt övertygad om att de såg Shearer som en topp 3-back. Så det är ju någonstans både Shearer och Curran som ska ersättas. Det är ju två topp 3-backar som ska in. Och så lägg där till att vi vet inte vad som händer med Niklas Hansson, men åtminstone två topp 3-backar.
Mm.
Eller?
Ja.
Annars finns det ganska, känns det som en backsida som är ganska liksom gott klädd i mitten, om man säger, med Jelena och Johannesson och där finns
Lesund,
Jons, alltså där finns en back liksom 4, 5, 6, 7 där, i det spannet är det ganska gott besatt.
Absolut.
Det är längst ut på längst ner kanske som
ja, den stora kryddan som ska till. Så är det ju. Forwardsidan då? Erik Andersson, Anton Bengtsson, kontrakt.
Hela fjärdekedjan är väl under kontrakt?
Ja, Taylor Mattsson har kontrakt. Simon Ryfors har kontrakt. Sjögren. Sen är det ju, vi kan väl ta det lite här successivt. Dominik Bock är ju på lån och har tidigare sagt att han är sugen på att sticka till Nordamerika. Lär väl absolut bli så att han testar vingarna i AHL, NHL nästa säsong.
Om man går igenom det lite strukturmässigt som de spelade på slutet, så är det väl så att Ryfors har kontrakt, men de två som han hade på vingarna försvinner.
Det är samma med Nils Höglander, ja. Alltså precis. Om han ska över och testa, så känns det som att det sannolikt blir nästa säsong. Sen har vi ju, om vi tittar på första kedjan, Ted Butén kommer att lämna. Leon Bristedt sa det i din intervju, Hjelman har sagt det tidigare också.
En med i första kedjan?
Nej, det har ju inte. Han var.
Det var en markering och Linus vill ha in honom där igen.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Tänker vi på mig. Stort samma. Leon Bristedt, jag är förvånad om han stannar i Rögle nästa säsong. Har man flera NHL-klubbar som man får samtal med, så kommer det att dyka upp ett erbjudande som är värt att ta.
Han är väl egentligen i samma kategori som Brittén och Curran, att de har kontrakt med Rögle över nästa säsong, men att de inte lär aktiveras.
Nej, och Leon har ju också varit flera år där borta när han studerade, så han kan ju hela kulturen och samhället och allting redan, så det är så mycket som talar för honom rent utanför isen där borta också.
Ja, alltså att få ett NHL-erbjudande, varje spelares dröm, han är en bra ålder.
Odraftad dessutom.
Ja, alltså det säger väl sig själv att han dyker rätt erbjudande upp som passar familj och hockey och socialt allting, så känns det ju verkligen som att han kommer att testa det. Samtidigt kan man ju säga då att skulle Bristedt försvinna till NHL, så dyker det upp en del ekonomisk vinning för Rögle, som man har spelat i Rögle de två senaste säsongerna. Då får man ju ändå en peng för en sådan spelare. Kan vara värt att nämna också. Jag bara plöjer igenom det spelare för spelare nu lite. Chris D'Souza har ju inte kontrakt. Vad jag förstod så fanns det någon slags möjlighet att förlänga det avtalet, men det är ju inget beslut som har kommunicerats ut eller är taget ännu. Känns väl spontant som att det är
mycket tveksamt.
Mycket tveksamt,
ja. Apropå spelare som kommer upp från Allsvenskan, Daniel, som du var inne på tidigare.
Nej, det tror jag inte är aktuellt överhuvudtaget.
Adam Edström, kontrakt. Dennis Everberg har kontrakt. Och som jag har förstått det, nu vet jag inte vad vi har sagt och inte sagt, så kommer Dennis Everberg spela i Rögle nästa säsong.
Så har jag också fattat som att han inte har någon out.
Precis.
Denna sommaren.
Hampus Gustafsson har inte kontrakt och satt ju på läktaren stora delar av slutet av säsongen. Kommer väl högst sannolikt att lämna. Sjögren nämnde vi har avtal. Nick Sörensen borta med hjärnskakning är väl ytterst tveksamt hur det blev med honom med tanke på hans historik. Utan att veta någonting om hans situation så finns det ett stort frågetecken allmänt där. Och sen då till slut Daniel Saar, som jag har kontakt också över nästa säsong, som jag ändå skulle vilja sätta lite i samma kategori som liksom lite så här Niklas Hansson-hållet vad gäller Daniel Saar. Ung spelare, liksom utpräglad målskytt, spetsegenskap med sitt skott, kan också vara attraktiv för utländska klubbar.
Både han och Hansson är väl egentligen kategorin mitt i karriären, 25-26 eller 24-25 där någonstans. De är ju säkert attraktiva. Varit sina 2 år i Nordamerika, kommit hem.
3 kronor meriter.
Exakt. Så att ja, det är väl nog en stökig säsong att hålla i liksom juvelerna för Chris Abbott. Men om man bara tar det strukturmässigt, då kan man ju säga att vi kan ju utgå från att ytterforwarderna är kvar i en första kedja då med Saar och Everberg.
Det kan vi utgå ifrån, ja.
Och om vi har en andra kedja med Mattias Sjögren så är det väl ganska oklart runt honom. Sett en... Och så yeah. Kanske en Ryfors och en Adam Edström i en tredje kedja. Och sen en fjärde kedjan intakt.
Ja,
så ser väl liksom forwards paraplyet ut.
Ja, så det är ju... Du sa att de hade massa att göra på backsidan igen. De har lite att stå i på forwardsidan också.
Kan man lugnt säga. Försöka ersätta Ted Britten och kanske förmodligen Leon Bristedt. Mumsigt.
Ja, och sen
Lycka till!
Bocco Höglander också med tanke på
absolut,
vad de står
absolut.
För. Liksom, unga utvecklingsbara spelare.
Men rent hur de har drivit i laget den här säsongen så Ted Britten och Leon Bristedt ligger lite före Höglander och Bock där.
Sen ska man också komma ihåg, nu pratar vi liksom om spelare som kan och kommer och lämna. Men man ska liksom väga in i detta de här olika kategorierna det finns och vad Rögle har gjort den här säsongen, vilka effekter det får. Kolla på Bock och Höglander som liksom gjort sig, Bock gjorde det nu efter JVM, han gjorde sig ett namn i Sverige, han visade att han liksom, Rögle var en bra utvecklingsmiljö. Nils Höglander har gjort sin, alltså ja, Nils Höglander är Nils Höglander med JVM, Rögle och allt vad du har gjort. Det är den kategorin unga utvecklingsbara spelare. Sen har du kategorin vad gäller stjärnspelare. Cody Curran, Ted Britten, Leon Bristedt. Allt det här när spelare försvinner gör ju också att klubbar som har lyckats förädla och utveckla spelare på det här sättet blir mer attraktiva. Alltså jag tror liksom att om Chris Abbott har fått kriga otroligt hårt för att få tunga namn och var intresserad av att komma till Rögle när han börjar, så sitter han i en annan sits nu att Rögle är attraktivt och spela i på ett helt annat sätt. Så det ska man också väga in när det är liksom spelare efter spelare vi diskuterar kan lämna eller kommer lämna, att situationen på eventuella nyförvärv är också ny och bättre.
Ja, men definitivt. Har han fått ägna sina 2 första år att sälja in en dröm och berätta för folk vart han vill, vart de vill, så behöver han inte det längre, för det är ju alldeles glasklart vart de är på väg. Och det finns en väldigt tydlig liksom stomme i laget. Alla ser ju att stommen finns här. Det är många spelare som är garanter för att laget fungerar och att det är god stämning, allt möjligt. Det finns en bra hierarki, de är ju på plats. Det som ska in i spetsen. Och de är högt upp nu i hierarkin vad gäller typ agenter som representerar unga spelare som är på väg och står precis på tröskeln till det sista genombrottet. Så att jag tror att han kommer att kunna liksom, inte säkert att det blir succé, men han kommer att kunna välja mellan bra spelare.
Ja, det tror jag också. Den kategorin som har varit jättebra SHL, unga spelare, vänt till Nordamerika, nu lite så här halvbortglömda AHL liksom säsonger bakom sig, som vill tillbaka för att ta ny kraft i Sverige. Den kategorin spelare tror jag Rögle kommer ha en jättechans att locka till sig.
Ja, absolut. Sen kan man också se om man tittar och jämför liksom Chris Abbotts lagbyggen, så man säger att antalet felrekryteringar har ju minskat med rätt så många procent för varje år. och genom alla värvningar han gjorde inför denna säsongen, och det tror att man sätter definitivt fler utropstecken än frågetecken i alla fall.
Ja, vad gäller stjärnor, vi är inne på det mycket, stjärnorna ska ersättas. Alltså, bara en sån basal grej som att Rögle slutar trea i grundserien gör ju att man har ett, när man ska locka till så här NHL-meriterade spetsforwards typ, ni förstår vad jag menar, den kategorin spelare som är från översta hyllan. Alltså sälja in ett lag, ja men vi kom tre i CHL för första gången, vi har en jäkla medvind jämfört med att sälja in 8, 9, 10 liksom, den kategorin lag är ju gigantisk. När utländska spelare som inte har någon vidare koll på Sverige kanske bara kikar sig om efter nya klubbar i Europa.
Ni vet ju, både ni här och ni som lyssnar, hur jag har puttat fram Rögle under hela säsongen och trott på dem och tagit ifrån från tårna. Och nu blir jag den som kanske lägger mig lite på bromsen här. Jag tror ju, nu är ni väldigt positiva här och det är bra. Men jag tror inte det går att få ihop en lika slagkraftig trupp igen nästa år som det här. Alltså det är för tunga namn som är på väg ut. Jag är inte riktigt lika så här bara gasar nu som jag gjorde inför den här säsongen. Jag tror det blir för tunga tapp alltså. Curran, Brittén och kanske Bristedt, de tre. Visst, du kan få in andra stjärnor, men jag är lite försiktigare här.
Faktiskt. Vi är ju helt överens om att det är ett otroligt tufft uppdrag som Rögles ledning har framför sig. Men det jag hävdar är ju egentligen bara att förutsättningarna för att lyckas till viss del i alla fall ersätta de här stjärnspelarna är relativt goda.
Speciellt
om du jämför med en eller två säsonger sen.
Oh ja. Sen gigantisk skillnad ur det perspektivet.
Och det är det jag liksom snackar om. Nej. Att förutsättningarna är goda, men att jobbet är stort och otroligt svårt råder det ingen som helst tvekan om.
Nej, jag säger inte heller att de spelare som kommer att värva kommer att fylla de här gigantiska skorna med. Alltså, som Linus, förutsättningar att göra det nu jämfört med för två år sedan är ju gigantisk. Nu, han behöver inte sälja in samma dröm längre. Det räcker att peka och titta och säga, ni ser ju själv vart vi är på väg med det här.
Vad vet ni? Nu då ställer jag frågan som er lyssnares representant. Vad vet ni, Daniel och Linus, som spelare på väg in?
Inte så jättemycket. Det känns som att hela det här corona-filten lades över på något vis och gjorde att man tappade lite glöd och fart där. Men det kommer nog rulla igång en silly season. Och är det någonting Chris Abbott har blivit också ganska bra på, är det att hålla rätt mycket för sig själv. Det är flera av de här värvningarna han gjorde inför försäsongen som ingen hade spekulerat om på förhand, som bara dök upp att nu är den här människan klar. Och det händer inte jättemånga gånger. Det är ju utläckt till höger och vänster rätt så snabbt många gånger.
Några spelare har ryktats om i alla fall.
Gå igenom floran, alla in.
Ja, men det är väl Örebros Shane Harper och Modos Tambellini, va? Som dyker upp på näthinnan. Får väl credda där. Det var väl Expressen som skrev om Harper, tror jag. Jag får be om ursäkt föran om jag har fel för mig här nu. Och sen Hockey News som skrev om intresse för Tambellini. Det är väl de två som är. Och som sagt, allt som har hänt nu med coronaviruset och dess påverkan har ju lagt sig som en liksom filt över allt vi har gjort på vår redaktion, och det har varit enormt mycket att ta fatt i. Så som du sa, Dan, det kommer nog rulla igång en silly season här nu inom den allra närmsta tiden. Och där kommer vi att ösa på så mycket vi bara kan, såklart.
Ska du ha din säsongs-awards nu, Hjelma?
Ja. Kanske det. Jag skulle plocka fram lite Twitter-frågor, tänkte jag. Men jag hade tagit fram den på telefonen innan, men nu har ni ju kopplat bort det, såklart. Ska vi se om jag kan hitta det. Jag får väl dra lite säsongsgrejer då.
Nu blir det gala. På med stassen.
Var ska vi börja någonstans? Årets genombrott, det tycker jag vi ska diskutera lite grann om tillsammans faktiskt. Jag vill lyfta upp en spelare, så får vi se medhåll eller inte, eller om ni har någon annan. Jag säger Simon Ryfors, fantastisk säsong. Okej, han har spelat flera säsonger i SHL, så det är lite konstigt att säga genombrott om honom. Men jag tycker att han har höjts rätt mycket den här säsongen och är viktig i boxplay, alla spelformer, även i powerplay, och driver. Jag är imponerad av Simon Ryfors säsong.
Står Simon Ryfors på min lapp också över årets genombrott? Sen tror
det står ett annat namn på min lapp.
Sen tror jag i och för sig att Simon Ryfors själv inte är helt nöjd faktiskt med sin säsong. Jag tror att det finns betydligt mer att hämta, inte minst liksom offensivt i den spelaren. Men man ska också komma ihåg att Simon Ryfors är pålitlig på många sätt, inte minst att han spelar samtliga 52 matcher i grundserien för den här säsongen. Nog så viktigt att kunna liksom hålla på och spela över så lång tid och vara frisk och skadefri.
Men det är en underskattad arbetsmaskin som har tagit kliv. För att liksom utmana den kategorin genombrott, så tycker jag man måste kolla liksom på hur mycket, var man börjar och var man slutar. Och då tycker jag Samuel Johannesson är helt outstanding. Han var inte ens med och träna med laget första halvan av säsongen. Kom in och fick liksom oceaner av förtroende, men tog alltihopa och gjorde liksom inte många misstag och gick i mål liksom som en tredje, fjärde back i ett SHL-lag med sitt lugn och bara ett powerplay. Det är ju en overklig utveckling vi snackar om där.
Får jag sticka emellan med en årets överraskning?
Ja.
Och om man vill har jag på den listan. För att han värvades och vi stod och snackade om att det var en chansning. Och det såg ju verkligen ut som en chansning på pappret. Kanske var en chansning också. Men med tanke på vad han har presterat, varit liksom en av SHLs absolut bästa målvakter. Kom från tjeckiska ligan. Så för mig var det liksom den största överraskningen att han höll så hög klass som han gjorde.
Ja, det är definitivt samma fack. Jag hamnar väl Erlend Lesund som, precis som när Will värvades, sa vem i helvete är Erlend Lesund? Men det visar ju sig ganska snart att han kunde både tackla och tackla.
Årets värvning då, som den säsongen som har varit. Jag har satt Niklas Hansson där. Vad säger ni?
Ja, det är ju svårt att sätta någon annan än han där. Jag kommer ihåg att när vi gick in för säsongen så sa vi att vi måste ändå sätta ett litet frågetecken för Niklas Hansson, för att han har varit i Nordamerika 2 år och innan han lämnade var han inte helt ordinarie i HV. Vi visste inte riktigt på liksom vilken nivå han skulle checka in på, men om man ska prata om spelare som går som en klocka, så har ju han gått som den mest väloljade klockan från början till slut. Det känns knappt som han har gjort ett misstag på hela säsongen. Så definitivt.
Liten bubblar där. Jag håller också Hansson som etta i den kategorin, men måste ändå nämna Dennis Everberg som kom liksom in i en säsong där han har haft strul med hjärnskakning, blev knockad där på hovet och var borta länge. Alltså han slutar ändå på 16 mål. Det är samma facit som Daniel sa. Han är delad etta i Rögles interna skytteliga i slutändan, trots allt stök han har haft. Så jag tycker att det är, han är liksom före Bristet, Karen, Britén spelade för sig många färre matcher, men i den statistik, jag tycker det är ganska imponerande med tanke på hans förutsättningar längs vägen. Också, som jag nämnt många gånger, en spelare som var på väg mot sin bästa form under säsongen när det väl skulle avgöras.
Absolut, rätt. Det är svårt att använda förväntningar, för att i Everbergs fall liksom så såg man för säsongen, han har vunnit av VM-guld och han dominerar liksom i schweiziska ligan, för då har man enorma förväntningar på honom på ett annat sätt än vad jag hade på Niklas Hansson.
Såklart.
Och det är väl därför man liksom sätter dem i olika kategorier. Men att han har varit en viktig kugge för Rögle är ju oomtvistligt.
Det jag menar är att det känns som hela säsongen som att Dennis Everberg har tuffat på. Alltså varit i början liksom kändes det som att han hade mycket kvar till sin toppnivå. Sen åkte han på hjärnskakningen. Sen när man kollar över statistiken, ja, han gjorde 16 mål till slut. Alltså trots att han missade ett gäng och hade en jobbig väg tillbaka efter den hjärnskakningen. Jag menar bara att det... Det kom lite som en sån aha-upplevelse för mig i alla fall. Så värt att nämna att han ändå är där uppe och ja, är delad detta i den interna skytteligan i slutändan. Det kändes liksom inte som att han var på de höjderna. Men han, det är ju en sån spelare också som ofta smyger lite i bakgrunden. Liksom smyger i vassen och sen summerar man just det. Han petar in den returen, han styrde in det skottet, han höll sig framme där. Och ja. Alltså... Han är lite svårplacerad på många sätt. Alltså.
Han är ju motsatsen till Cody Caron. Om Cody Caron åker under dribblar av 7 man så är väl Everberg i andra änden av repet på något vis. Men jag blir ändå inte kvitt känslan när man ser Everberg att det känns som att det är att han har liksom en halv växel till.
Klart, ja, ja. Det ser jag som självklart.
Som skulle vara intressant att se honom en hel liksom skadefri säsong.
Tveklöst.
Och det får vi ju nästa säsong.
Ja, om han är skadefri.
Ja, det är sant.
Här corona har gett sig om.
Just det, det vet vi faktiskt inte. Årets fågeljakt då?
Fågeljakt? Här nu är vi på hökarna.
Ja, 4-4. Mot Malmö. Av Rögle. Starka papper.
Tappar vi en poäng hemma va?
Ja, men vann.
Ja, den trenden har ju... Det var ju länge Malmö kändes som de hade ett kraftigt övertag på Rögle. Peter Andersson vann många coachmatcher, men känslan är väl att det styrkeförhållandet har förändrats. Rögle hade ett betydligt bättre lag och tyckte man visade det i de flesta derbymatcher att det var skillnad mellan lagen kvalitetsmässigt.
Lite årets historieskrivningar då. Den första har vi redan pratat om.
Sånt är vi intresserade av.
Ja, Rögle... gjorde sin bästa säsong någonsin, slutade trea. Det är historia. Men sen satte man ju också ett annat rekord med 6 raka fullpoängare första till 20 februari.
Mm.
Så det ska noteras och minnas. Så nu har vi gjort det.
Vi har en mental anteckning då.
Ska vi ta lite årets galenskaper också?
Jag tycker.
Ja, jag tycker att det kan vara läge att ändå redovisa detta när vi summerar det. För jag har ju...
Det kan vara passande att du håller i den punkten.
Ja, jag har ju haft vår näsan eller hakan ute i Bjuv. Eller vad sa du, Linus?
Ja, den har varit lite överallt. Alltså.
Men det gillar vi. Jag började med att säga att det skulle bli 7 raka. Kommer ni ihåg det?
Ja, jag minns det faktiskt.
I början av säsongen.
Mm.
Och där gick jag ju bom redan i tredje omgången mot Oskarshamn.
Ja, just det. Känns som en evighet sen.
Ja, men sen så blev det ju faktiskt så att de tog ju... först ska vi säga att de vann ju den matchen med skotten med 43. Så det var ju Tex Williamson där som stod på huvudet i Oskarshamns mål som förstörde det. Men det blev 6 segrar av 7 på de första 7 där. Och sen 9 segrar av de 10 första matcherna. Så det var ju väldigt, väldigt stark start av Rögle. Sen så sa jag ju också vid ett senare tillfälle
en annan
galenskap att Rögle inte kommer att hamna i någon svacka.
Mm, det minns jag.
Och det gjorde de ju.
Så det var ju det minns jag också.
Det var andra felet av 2. Kommer till det. Sen så var det ju en galenskap 3 och en tredje galenskap, nämligen att Rögle inte kommer att förlora 3 matcher i rad. Hade jag rätt eller fel?
Där måste du nog ha haft rätt.
Nej, du fick ju fel till slut, eller?
Ja. Nej, jag fick faktiskt fel där.
Ja, så, ja.
Det skedde sig mellan 31 oktober och 14 november. Det var ju ett landslagsuppehåll där, i och för sig. Men det blev faktiskt förlust mot Luleå och Linköping innan och sen mot HV71 efteråt.
Ja.
Och sen så kom det faktiskt också en sån 3-trend till lite senare. Sen hade de faktiskt en svacka på 6 förluster på 8 matcher. Så det, jag fick fel på alla 3 där, men jag tyckte ändå att jag var inte så långt ifrån på de där galna utsvävningarna.
Vi är nöjda med dig.
Syna det du har sagt, Hjelm, och summa som har Rögle kommer 3 i grundserien, var på väg in i ett slutspel liksom med rätt så lysande så här förutsikt på vad man skulle kunna kunna hitta på så att du har stuckit ut hakan och varit i bjuv och vänt. Ja. Känns som att du har haft mest rätt av oss tre den här säsongen längs med vägen.
Oj, hånar vi dig för fruktsalladen så ska vi hylla dig för ditt tips.
Ja, men det är väl bara...
Absolut. Alltså, vi lyfter på våra sombreros och så här gott jobbat.
Det här var lite oväntat. Det här har vi inte förberett, så jag hade inte tänkt mig att jag skulle få någon cred här idag.
Nej, men både jag...
För jag hade ju fel på alla tre punkter.
Nej, men både jag och Daniel har varit betydligt mer så här restriktiva, summera säsongen och se var Rögle slutar, så att du liksom hyllade upp och trodde på kapacitet och att sviter skulle hållas och sättas nya och sånt. Det är väl bara att inse att det är mycket av det som du hade poänger i.
Absolut, vi såg väl alla liksom att Rögle gick mot en stark säsong, men du spände ju bågen betydligt hårdare och du var ju närmare, det var ju rätt så nära där du spekulerade i som de hamnade faktiskt.
Mm.
Golfall på till Mattias igen.
Nu får vi snart ta ner på jorden igen.
Nu fick jag rakare ryggen än jag någonsin har haft här. Men jag tänker också, årets lektion, den vill jag delge er. För det här vet inte alla om. Det här är intressant. Det är nämligen så att efter matchen mot Färjestad borta som Rögle förlorade, blev väl 3-2 tror jag. Så var det jag som var i tjänst och vi ska sätta betyg. Och när vi sätter betyg så ska vi iväg med dem till en första upplaga. Så det är väldigt tajt på där. Och jag satte betyg 4 på Roman Vill i mål. Och jag skrev ju till dig sen dagen efter Linus på sms. Nej, det här känns inte bra. Han skulle nog bara haft en 3. Jag såg målvaktsprocenten nu 86,36. Sen dagen efter så var det jag som skulle ut då till Ängelholm och prata med spelare. Och skulle prata med Roman Vill hade jag tänkt då. Och satt jag ner med Volle, Magnus Wenström, målvaktstränaren.
Nu vet jag vad som kommer skall. Han är inte mycket för målvaktsprocent.
Nej, precis. Och jag satt där och skruvade mig lite grann. Så här, det här betyget så här, kanske inte blev helt rätt igår. Men jag tyckte han var bra, men så såg jag målvaktsprocenten. Eller jag tyckte han var mycket bra. Du, och sen så kom en hel lektion på hur man inte kan titta på målvaktsprocenten egentligen alls. För den säger så otroligt lite. Och då gick jag hem och var ganska så här... För det med betyg, det är lite av en mardröm för mig.
Nej, men grunden är det väl liksom att en målvakt kan få 50 skott på sig, men kommer alla med fri sikt från backposition, då är det ju alltså, då är det ju strunt samma. Är det däremot 20 skott där 15 av dem är frilägen och röda chanser som man brukar säga från slottet, då är det ju också en helt annan grej.
Det är lättare att få bra målvaktsprocent i Luleå där skotten kommer från Kiruna än i Oskarshamn där det står 3 man fria framför mål och bara skjuter.
Så om det blev rätt där till slut så tänker jag också leverera en dos självkritik till mig här nu som ni kanske minns. Jag hade kort senare så satt jag och bevakade Luleå Rögle. Och det är samma sak där med betygen. Och sen så skickade jag iväg betygen och så kände jag bara, nej men vänta nu, det här... Nej, det borde vara ett gäng ettor här, för de skapar inte så mycket efter första perioden. Men jag tittade inte på skottstatistiken och sådär. Och så skickade jag meddelarna internt, kan jag ändra några betyg? Och så gick tiden iväg och så blev det
inte.
Så
har jag fått.
Ja. Och sen efter så kände jag bara hela tiden... Alltså den prestationen, okej, jättebra första period och sen såna två de knappt hade skott på mål. Det är klart att ett antal forwards måste ha haft ett ettor och jag satte inte det. Så där kan jag må efter betygssättning. Det är så jobbigt kan jag tycka det där ibland alltså. För det är så svårt att få det där rätt. Så där sätter jag självkritik på mig själv efter den matchen. Så är det sagt också.
Vi har alla våra bra och dåliga dagar på jobbet. Det tror jag våra lyssnare också kan sympatisera med.
Sen vill jag ta 2 comebacker också. Det är viktigt. Årets comebacker. Comeback 1. Vem kan jag syfta på? Det är så enkelt. Det är så självklart.
Gissa på Telbotén faktiskt.
Ja, precis. Skadad då i första matchen. Han hann faktiskt göra 1 mål och 1 assist där i premiären mot HV71. Sen var han alltså borta i 18 matcher. 18 matcher, kommer tillbaka och gör sen totalt då på återstoden och den här första matchen i premiären 37 poäng på 33 matcher, ett snitt på 1,1 eller 1,12 om man vill vara ännu mer noggrann. Det är det bästa någonsin han har haft i seniorhockey. Så där kan man tala om comeback efter en mycket, mycket, mycket tuff skada som också gjorde att han tappade vikt och fick äta väldigt begränsat under lång tid. Imponerande.
Verkligen.
Den andra comebacken då, Dominic Bock, som ju alltså vi undrade, eller jag i alla fall undrade länge under hösten. när ska han komma loss? Nu har han fått sina chanser. Nu är det dags att putta ner honom i fjärde kedjan. Ja, jag vet ju att jag pratade om det där.
Där fick du...
Där fick jag äta upp den dumstruten efter JVM. För då blev det så att säga islossning.
Vad stoppar de i hans bratwurst på JVM? Kan man undra?
Jag vet inte.
Det är gott. Han är jag hungrig.
Kanske fler som borde åka och ta den vägen. Men 5 raka matcher gjorde han mål innan han kom tillbaka från JVM. 6 totalt på de 5 matcherna. Sen gjorde han 4 mål i de 8 matcherna därpå. Så totalt alltså 10 mål på 13 matcher. Men det man också kanske ska lägga till här är att han faktiskt gick helt mållös efter det på de sista 9 matcherna. Så han hade det tufft i början och verkligen upp. Och sen så hade han svårt att hitta målet i slutet faktiskt. Men Dominik Bock, en comeback också skulle jag vilja säga.
Ja.
Är du klar med Hjelm Skallar Award 2020?
Jag vill också lägga in...
Du har slängt ner pappret 4 gånger.
Ja, men jag känner att jag vill ändå ha in årets mål. Zorro. Nils Höglander, 2 gånger om, fast en gång i SHL och en gång i JVM. Mot Finland i JVM och mot Djurgården i SHL. Och jag rankar det målet som snyggast. För där drog han först upp Marcus Högström på läktaren. Och sen, ja, hela den sekvensen är bara magisk. Magisk.
Inget riktigt hockeymål.
Nej, jag skojar. Nog med priser nu. Priser, men utdelningar eller vad man nu ska säga. Prestationer.
Guldhjälmen till Mattias.
Sjögren i så fall. Nu går vi vidare på lite Twitterfrågor. En som frågar, tror Hjelm att Rögle hade gått rent i slutspelet? Sitter Rot på kontrakt? Blickar Alin utomlands?
Börjar du?
Jag tror inte att Rögle hade gått rent i slutspelet. Jag hade tippat till... Nej, faktiskt inte. Jag hade tippat till semifinal. Men kanske ändå mot slutet att jag började överväga att det här är ett lag som kan gå hela vägen. Faktiskt. Men nej, jag trodde inte att Rögle hade gått helt rent i slutspelet.
Har du kontakt, Rut?
Det är en fråga som jag får hänvisa till min agent. Jag vill inte gå in på den typen av frågor i dagsläget.
Ja, okej. Okay. Oklart där. Lin, blickar du utomlands?
Ja.
Alin?
Det gör jag.
Du blickar utomlands?
Mm. Följdfråga.
Vad är detta?
Vart?
Jag tror jag har vattnat ett kontrakt med dig.
Ja, men det blir ju COL för Rögle.
Jag satt den.
Man jobbar med att bevaka Rögle, så det blir upp till Rot här om man vill skicka iväg mig ut till Europa och bevaka klubben. Nu sätter jag press på dig.
Det är upp till er poddlyssnare att stå stadigt vid Premiumbanken, så ska vi se vad vi kan göra.
Och apropå COL så finns ju frågan också hur Rögles CHL-dräkter kommer att se ut. Kanske läge att plocka fram den här gula dräkten som du håsade så mycket, Daniel.
Exakt. Chicken börjar ju på CH. Ja, de gula kycklingtröjorna skulle väl varit något.
Skulle ha tagit Griffinsmärket då också kanske.
Kanske det. Det är ju lite internationellt gångbart.
Sen är det frågor om truppen och det har vi pratat ganska ingående om. Flera som undrar kring det. Ekonomin såklart. Hur det ser ut med den. Vad vet vi där?
Svårbedömt läge skulle jag säga. Gått väldigt, väldigt, väldigt bra länge och sen skallat väggen på slutet. Frågan var slutnotan hamnar.
Precis, och det kan ju också vara att Rögle har haft förutsättningar när säsongen börjar och sen ändrat, alltså förutsättningar ändrats längs vägen. Jag tänker på värvningen av Chris Titusa till exempel. Var det slutspelspengar som man liksom bakar in i den värvningen och kalkylerar med? Då är det ju helt plötsligt minuspengar på en sån spelare. Utan att veta så finns det ju sådana parametrar att ta in. Och jag tror det är liksom för tidigt, tror jag, att summera var allt detta landar. Jag tror Rögle sitter just nu liksom och räknar och funderar själva på hur det kommer att se ut i slutändan med bokslut och så. Men vi får ju alla anledning att återkomma till det längre fram. Det
finns ju en hel del också, tror jag, prestationsmässiga klausuler i kontrakt. Vad händer? Rögle slutar trea i tabellen. Det kanske kostar. Å andra sidan kanske det hade kostat ännu mer om man hade gått längre i slutspel. Så det är nog 1000 parametrar att väga ihop. Men jag skulle ju ändå bli förvånad och Rögle liksom redovisar en... utan att, om jag bara killgissar här så skulle jag ju ändå gissa att säsongen måste sluta på något slags litet överskott, eller?
Ja, det tror jag också.
Man gick miste om ett fullt hus mot Malmö på slutet och det är kanske inte lika packat i restaurangen nu, men liksom 9/10 av säsongen måste ju alla hjul ha snurrat bättre än förväntat.
Absolut.
En fråga till tycker jag vi tar. Tror ni bröderna Abbotts, Chris och Cam alltså, förlänger?
Ja, alltså, jag har ju fått indikationer på det länge och har skrivit om det också, intervjuat både Chris och Cam och klubbdirektör Daniel Koch. Alla har liksom hintat åt samma håll. Chris har en intervjuat det han nu då i samband med den här bortamatchen mot HV. Jag kommer inte riktigt ihåg när den var, men någon månad sen kanske. Hintar liksom att nu handlar det bara om att vi alla ska liksom sätta oss ner och vara på samma plats vid samma tillfälle och liksom sätta punkt för detta. Men sen intervjuade du Cam, Daniel.
I fredags.
Ja, det lät ju inte riktigt samma tongång, eller har han bara locket på?
Så jag vet inte, det är lite svårläst där. Jag ställde frågan, men han ville inte prata om det. Och det kan väl tolkas på två sätt. Antingen precis som innan att jag vill liksom inte, jag vill inte ta fokus från någonting nu och prata om detta, eller att någonting har förändrats, men det förnekar han ju i texten, så nej, men min gissning står väl kvar att de nog är överens på de flesta front om att fortsätta samarbeta, men att sista månaden spelar man hockey varannan dag, det var liksom inte läge att braka ut en måndag liksom. Men det skulle ju förvåna mig om inte liksom någonting på den bogen presenteras inom någon vecka här. Mm. Då skulle jag nog börja bli konspiratorisk.
Jag landade ju någonstans innan säsongen fick det här slutet, den fick i att just det, de kommer att ta detta efter säsongen, för de vill inte ta något fokus från slutspelshockey och från det täta matchandet och så. Och nu är det ju efter säsongen, så det är nya förutsättningar nu också.
Ja, men slutspel är ju väldigt mycket här och nu och en vecka framåt eller en dag framåt. Här och nu när vi är nu, då behöver de ju skicka en signal om vad som händer liksom i allmänt oroliga tider, och det kommer att dyka upp pressmeddelanden om att spelare är klara till höger och vänster på andra håll. Då är det ju precis nu klubben rent strategiskt behöver den nyheten.
En snabb till då, ändå, innan vi rundar av det här, för jag såg en fråga till. Finns det någon eventuell hemvändare till kommande säsong också som Rögle-fansen kan hoppas på?
Ingen i den här kategorin klockren som Niklas Hansson, Sara och dem har varit. Jag sa innan vi började sända Hallinus, Timothy Liljegren i Toronto är väl en sån, han är från Kristianstad, har varit på väg in över tröskeln i NHL men inte riktigt lyckats hela vägen. Du hade ett annat namn.
Ja, jag nämnde Jakob Lilja också som en spelare som har varit i Rögle och känner många i laget sedan tidigare. Dennis Everberg och den generationen spelar ihop. Utan att veta liksom någonting om hans situation så är det ändå ett namn och i alla fall kasta upp i luften.
Det sista som står på vår tavla, så står det Cody-intervju. Då lägger jag till en årets där också. Årets stjärna, Cody Curran. Årets gentleman, Cody Curran.
Ja, men allt är väl sagt om honom som spelare. Kanske den här spåret också, liksom, men för mig är han helt unik. Jag har intervjuat folk i den här branschen sedan 1997, jag har aldrig stött på en idrottsman som pratar på det sättet. Med det djupet, med de metaforerna från hjärtat, intelligent, paketerat. Det är en sån jäkla dröm att intervjua honom, måste jag säga.
Och alltid tillmötesgående. Det är Rögle väldigt bra på generellt, rakt igenom ska jag säga. Men det är något speciellt med Cody Curran.
Ja, men det är det. Jag fick nu är spelarna liksom lediga, nu är det upp till dem och välja själv om de vill liksom ställa upp för oss. Han har inga skyldigheter någonstans, och menar, då stöter man väl på allt ifrån spelare som inte ens svarar liksom på en fråga till Cody Curran som hör av sig från, svarar från Calgary så att jag sitter i karantän så jag kan prata i 2 veckor. Men jag gjorde en lång intervju med honom och den längdes och läste den och intygade att den är full av sprängstoff skulle jag säga. Han berättar allt om jakten från Ryssland i höstas. Han berättar om NHL-dörren, drömmen. Han berättar om sin liksom, kärlek till människorna här och det unika med det här laget. Och jag skulle säga att han, det är väldigt intressant läsning. Och den kommer nog till er i dag. Vet jag knappt vad det är för dag. För jag onsdag. Mössan. Torsdag morgon kanske, eller onsdag eftermiddag.
Det där ser jag fram emot. Han kommer att vara saknad. Jag tycker det blir tråkigt att han försvinner.
Ja, det är vi nog rörande överens om.
Nu har inte jag något mer, vare sig i mina händer eller på bordet eller på papper.
Nu är jag hungrig.
Du bara tänker på mat. Men hörni, tack så jättemycket för att ni har följt med oss under säsongen. Vadå, ska vi inte ha några fler poddavsnitt? Det kommer vi säkert ha vad det lider med silly season och ekonomi och allt vad det heter. Men vi kanske inte vågar utlova en gång i veckan framöver. Dels för att säsongen är slut, dels för att vi inte vet vad som händer med allt. Också vi påverkas av viruset runt om i världen och jobbar hemifrån delvis och sådär. Så det är svårt att få ihop allting, men vi kommer att hålla er uppdaterade på något sätt.
Kan man bara få säga tack för all respons?
Ja, det är klart.
Jag måste bara säga det. Att jag trodde liksom, jag tror vet vi har pratat om det 100 gånger, Linus. Vi höll på med det här podden i ett annat format. Och det är nog det som allra flest människor pratar om, kommer fram och pratar med oss om. Så är det denna. Och det betyder väldigt mycket att ni är så många som uppskattar detta liksom, försök till babbel och fördjupning och det betyder mycket.
Det är väldigt speciellt faktiskt. Så fortsätt när vi kommer tillbaka och nästa säsong och när det nu kan vara, bara hör av er och ställ frågor och kom fram och tjabba, vad vet jag. Det är riktigt härligt att jobba med den här podden och spela in den och sen få feedback på allt vi gör och att den skulle ha så här stort genomslag. Trodde vi väl inte heller vad gäller alltså folks reaktioner.
Och jag får lägga till där också i det här sammanhanget som utböling. Jag kan faktiskt ärligt säga att jag har aldrig, och jag har jobbat upp i Stockholm och jobbat i Östergötland och varit runt på olika ställen, jag har aldrig varit i närheten av den respons som ni skickar. Och det är klart att vi gör inte allting rätt, så det är klart att ni också får skicka en massa kritik om det skulle vara så, men det är jätteroligt att ni är så interaktiva. Tummen upp till er alla, verkligen.
Tummen upp också till Vågen Försäkringsbyrå som har signat ett kontrakt på nästa säsong. Där finns min själ inga KHL-klausuler i det avtalet.
Icke. Tack ska ni ha.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.